I inledningen till den här gudstjänsten så väckte vi frågan om vad det egentligen är vi menar när vi säger i dessa tider. Hur är det vi beskriver vår verklighet? Hur förstår vi den tid som vi lever i? Någon sa en gång att kristna människor är kallade att leva med en dagstidning i ena handen och Bibeln i den andra. Att leva mitt i den tid som är och göra det utifrån Guds löften och Guds ord. Men ibland så är det inte så enkelt. Ibland kan man känna sig lite som den här fattiga fiskaren som står i Göteborg och fiskar och drar upp fina, feta laxar och suckar dystert och kastar tillbaka dem ut igen för att sån här fin fisk har inte jag råd att äta. Ibland så kan det kännas liksom som att det är lite för bra, de där löftena som Bibeln beskriver. En av texterna som vi brukar läsa vid den här tiden, första advent, kommer ifrån Sakarja bok. Och den är skriven till ett folk som precis har kommit tillbaka ifrån 40 års fångenskap i Babylon. Och då kommer hem till ett land som ligger i ruiner. Städerna har förfallit och åkrarna och vingårdarna har vuxit igen. Och dessutom är de inte riktigt fria fast de har kommit hem igen. Det här som en gång var ett eget rike är nu bara en liten provins i det enorma persiska riket. Och Nehemja som skriver vid ungefär samma tid, han beskriver det så här. Idag är vi slavar i det land som du gav åt våra fäder att njuta dess frukt och goda gåvor. Där är vi slavar idag. Dess rika gröda tillfaller kungar som du har satt över oss för våra synders skull. Över våra kroppar och över vår boskap härskar de egenmäktigt. Vår nöd är stor. Det är deras situation. Det är deras läge där de befinner sig. Och samtidigt så har de ju minnet med sig av historien, av förbundet med Gud, landet som du gav åt våra fäder, beskriver de. Och när de ser sig omkring så tycker de att de där löftena som Gud har gett dem verkar väldigt långt borta. Det är som att de befinner sig längst ut vid horisonten. De kan liksom inte se längre än till sin egen situation, nuet. Oron för läget som råder och arbetet med att bara få vardagen att fungera upptar liksom hela synfältet. Det finns inte plats för de där tankarna. De har sin tro, men den har liksom ingen koppling med livet som de lever just nu och så som de förstår sin tid. Och in i den situationen talar profeten Sakarja. När Guds ord kommer till honom så säger han: ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas och han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Man kan undra hur de som hörde detta första gången reagerade. Alltså, utifrån deras situation måste det ju ha verkat helt absurt. Om man nätt och jämnt kan hålla näsan över vattenytan så är det kanske inte riktigt dags att tänka på fest och firande och jubel och glädje. Men det som Sakarja vill när han skriver detta, när han ger uttryck för Guds ord på det här sättet, det är att han vill väcka någonting hos sitt folk. Han vill tända hopp hos dem. Han vill att de ska se sin konung komma ridande till dem. Och det här hoppet är inte bara någonting som är liksom taget ur luften. Någonting som bara svävar omkring. Två viktiga saker karaktäriserar det hoppet som Sakarja vill väcka hos sitt folk. För det första så är det ett väldigt konkret hopp. Det handlar alltså inte bara om någon slags allmän uppmuntran att om vi bara tänker positivt och gör vårt bästa så går det nog bra. Utan det är ett hopp som är fokuserat på specifika händelser. Guds utlovade messias som ska komma för att göra slut på fångenskapen och breda ut fred och rättfärdighet i världen. Och för det andra så är det ett hopp som också ligger i linje med det som är folkets tro. Löftena om Guds utlovade räddning, han som skulle komma ifrån Gud, Messias, var redan en del av folkets bekännelse och tro. Det hade det varit ända sedan Mose dagar och Davids dagar, och det hade vuxit fram. Det fanns i deras bekännelse. Så det hoppet som Zakaria vill väcka hos dem handlar i viss mån om att skapa kontakt. Den där kontakten som de hade förlorat mellan sin vardag och sin tro. Att deras bekännelse ska få markkontakt igen. Det handlar om att föra samman Bibeln och dagstidningen och se att de hör ihop. I den texten som Lucia och Laban såg i den här adventskalendern när de öppnade, från Hebreerbrevet kapitel 6 och 19, så beskrivs hoppet som vår själs ankare. Det är skrivet till en eller flera kristna gemenskaper i Rom som levde under hårt tryck och hade varit med om många svåra saker och på många sätt kanske också befann sig där ute vid horisontlinjen där de inte längre kunde se längre än sin egen situation. Och till dem skriver författaren för att väcka deras hopp igen. För att styrka och uppmuntra dem att hålla fast vid den tro som de har blivit planterade i. Han ger exempel på människor som har levt och dött i tron på Guds löften. Och så understryker han att dessa löften är en stark uppmuntran för oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Och så säger han, detta hopp är vår själs ankare. Ett ankare använder man ju för att hålla båten stilla när man är till sjöss. Och det gör man framförallt av två anledningar. Dels är det för att man ska hindra båten ifrån att driva iväg av vinden och strömmar och sånt där. Så man hamnar vilse helt enkelt. Och det andra är för att hindra båten ifrån att kollidera med andra båtar eller driva in i kollidera med klippor och sånt där när man ligger förtöjd. För att man ska kunna leva ombord eller vara ombord i trygghet utan att vara rädd för att krossas eller skadas medan man väntar på avfärd. Och det är som att Hebreerbrevets författare säger att om ni har ett levande hopp så är ni förankrade i sanningen. Även om det blåser starka vindar. Även om ni utsätts för starka strömmar. Och det hoppet gör att ni också kan vara trygga medan ni väntar på att Guds löften ska infrias. Han skiljer mellan hopp och tro i Hebreerbrevet. Och det är ganska intressant. Tro, menar han, det är någonting som handlar om Guds löftens trovärdighet. Det bygger på erfarenheten av att Gud är trofast. Att jag har upplevt det eller att jag har hört andra som har beskrivit det. Och därför så tror jag på Guds löften. Och den tron i sin tur blir liksom en grund för hoppet. Hoppet om att den verkligheten som löftena beskriver faktiskt är möjlig. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se, står det i Hebreerbrevet 11 och 1. Och både för Hebreerbrevets författare och för Zakaria så är målet att väcka ett hopp som ger liksom markkontakt åt åhörarnas tro. Att väcka den här tanken som säger, tänk om löftet som jag bekänner mig till faktiskt är lika verkligt som hotet som jag ser. Tänk om det är lika verkligt som verkligheten omkring mig. Idag går vi in i advent. En tid som finns för att hjälpa oss att närma oss det här enorma mysteriet. Att Gud har blivit människa. Att han har kommit till jorden för att det folk som vandrar i mörkret ska se hans ljus. Och internationellt så där så brukar man tala om advent som the season of hope. Alltså hoppets tid. Och därför så tyckte vi att nu när vi börjar våran vandring in mot jul så kändes det ganska naturligt att börja med hoppet. Hoppet som är någonting mer än bara någon slags allmänt pep-talk om att se det från den ljusa sidan och tänka positivt. Utan ett hopp som är konkret och specifikt, inriktat på specifika händelser. Adventstidens hopp ligger liksom på tre plan samtidigt. Det handlar om att se att Gud kom till oss med frälsningen när han lät sig födas som ett barn i Betlehem. Det handlar om att han kommer till oss. Att han tar plats i varje hjärta som öppnar sig för honom. Att vi får ta emot honom på nytt i våra liv. Och det handlar om att Jesus Kristus också kommer tillbaka. Att han kommer för att hämta de sina. Att han kommer för att fullborda sitt rike på jorden. Det är inte så enkelt som det låter, det där med att fira jul. Att liksom ge sig in i det från en kallstart. Det är därför adventstiden finns. Vi behöver tid att värma upp. För att komma dit, att rikta blicken mot det som vi firar. Och just därför så kanske hoppet är den bästa platsen att börja i. Därför att hoppet handlar inte om att räkna ut hur saker och ting ska gå till. Det handlar inte om att gå till botten med analyser av trovärdigheten i Guds löften och jobba ihop logiken i hur Gud tänker. Det handlar helt enkelt om att glänta på locket till Guds löften. Och göra det med ett slags ärligt tänk om. Tänk om det jag tror är sant. Tänk om Gud faktiskt har blivit människa och tagit plats i våran historia. Tänk om Gud faktiskt väntar på att bli inbjuden i mitt liv. Tänk om han faktiskt kommer tillbaka som han har lovat. Den tanken kan vara allt som behövs för att väcka hoppet till liv. Det där hoppet som överbryggar gapet mellan mitt liv och min tro. Det hoppet som också kan fungera som ett ankare för mina tankar. Så att jag förblir förankrad i sanningen. Det som hindrar mig från att drivas iväg när det börjar blåsa. Det som kan skapa förutsättningar för mig att vänta på Guds löften i uthållighet och tålamod och till och med glädje mitt i dessa tider. Så nu i advent vill vi därför fästa blicken på Guds löften. Fästa blicken på det som han har lovat och göra det med den här tanken. Tänk om det är sant. Vi vill väcka hoppet till liv inom oss så att vi kan se vår konung komma. Se hur han kom till jorden som ett barn född i Betlehem. Se hur han kommer in i våra liv, i våra hjärtan genom sin heliga ande. När vi öppnar och ger rum för honom. Och vi vill också se att han faktiskt kommer tillbaka när natten är över. Som Herre över himmel och jord. Det kan finnas många svar på frågan om vad vi egentligen menar med i dessa tider. Men den här söndagen, den första söndagen i advent, så är svaret ändå, vi lever i hoppets tid.